Våren 2017 var Nashville Predators i Stanley Cup-final, men nu känns det som att den framgångsrika eran är över. Men är tiden inne för Nashville att riva ner och bygga om? Den frågan ska vi ta en närmare titt på i det här avsnittet av Yle Sportens NHL-podd med Anders Nordensvan och Mattias Simonsen.
Ja, åtminstone känns det motiverat att säga att det här berömda Stanley Cup-fönstret är för tillfället stängt.
Ja, Nashville Predators är ett lag som har många fans här i Finland också. Det är någonting som har blivit väldigt klart för oss här i podden. För det är många av er som redan länge har bett om det här avsnittet. Och nu ska vi ta en närmare titt på vad som egentligen pågår i Nashville. När vi bandar in det här avsnittet så ligger Nashville på 6:e plats i Central-divisionen. Både sett till poäng och poängprocenten som ju kan bli avgörande om det skulle gå så att grundserien inte kan spelas som planerat. Så är det nu så att vi redan nu kan slå fast att det är dags att skrota allt annars? Eller vad tycker du?
Nu är det ju en ganska underlig situation för tillfället i Nashville. Om vi tänker att de har skaffat dit då Ryan Johansson och Matt Duchene som i princip borde vara de ledande centrarna i ett lag som ska tävla om Stanley Cup. Och för tillfället har både Duchene och Johansson ramlat neråt i hierarkin. Johansson är tredje center för tillfället. Och första center i Nashville Predators är ju faktiskt Mikael Granlund tillsammans i den kedjan spelar han med Eli Tolvaren och Filip Forsberg. Och kanske det här nu inte är ändå, med all respekt till Granlund och Eli Tolvaren, riktigt en kedja, första kedja som för ett lag till Stanley Cup.
Före vi går vidare så vill jag bara nu passa på att påpeka att jag faktiskt sa i ett avsnitt när vi snackade om Mikael Granlund, så sa jag, vad sa jag? Sa jag inte att han skulle
Ursäkta,
komma?
Ursäkta, jag hör inte, är det något fel på linjen? Jag hör inte.
Sa jag kanske att han skulle flytta tillbaka till center och göra det väldigt bra? Och det gör han ju, och det är jätteglädjande, inte minst för att jag hade rätt, utan faktiskt för att han har lyckats ta den här rollen. Och vi ska ju säga att om vi tittar på den senaste serien mot Columbus Blue Jackets så den här första kedjan ju ruskigt bra ut. Att det var ju precis de som styrde spelet. Och nu ska vi ju inte heller glömma att Columbus är ett lag som har det väldigt motigt just nu. Men ändå, nu är det ju glädjande att säga att Micke G har tagit den här rollen som man kanske önskar att han skulle ta den i Minnesota Wild till exempel.
Absolut. Du sa ju inför säsongen att Mikael Granlund borde flytta till Winnipeg Jets och bli Patrick Laines center. Och då var jag lite skeptisk till det, men jag medger. Mikael Granlund har blivit center igen efter en paus på några år, och han gör det faktiskt riktigt bra också i teknings-cirkeln. Och matchserien mot Columbus, ja, han var bra där, Eli Tolvanen var bra där, Filip Forsberg var bra där. Vi ska ändå komma ihåg att Columbus Blue Jackets är på vippen att vara ett av de absolut sämsta lagen för tillfället i NHL. Så den serien kanske inte berättar så hemskt mycket om Nashvilles nivå för tillfället.
Det här kanske ändå lite att ta i. Nu finns det ganska många lag som är sämre än Columbus ändå.
Men hur finns det?
Jag vågar nog påstå att det finns. Titta bara på de sämsta lagen i den kanadensiska divisionen och den här västra divisionen. Det finns nog sämre lag än Columbus Blue Jackets. Men om vi fortsätter med att lyfta fram det här positiva innan vi går över till det oundvika, alltså det negativa. Så Eli Tolvanen, han har ju ändå lyckats infria de här löftena som Nashvilles klubbledning hade, för det var ju ärligt talat inte hemskt många andra som förväntade sig sådana här stordåder att ta i, men så här positiva tag som han har stått för den senaste tiden, han ser ju ut som en NHL-spelare.
Det är bara att krypa här till korset och göra det liksom med flaggan i topp, för det här är ju härligt. Vi ska komma ihåg att Eli Tolvanen är bara 21 år gammal. Jag trodde inte att han skulle bli den här typen av NHL-spelare. Jag tycker att han, speciellt under den här tiden då han kom tillbaka och spelade för Jokerit, så gick han liksom tillbaka som spelare. Han tog steg bakåt som spelare. Han blev liksom en hemskt endimensionell spelare. Nu har han jobbat fram, liksom han är frän i rinken. Han gör rätta saker, inte bara med puck utan också utan puck. Det som faktiskt för tillfället borde bli lite bättre, vilket kanske är ganska på något paradoxalt när det gäller Eli Tolvanen, är att han sätter inte tillräckligt många av sina skott. Han får mycket lägen, men det går inte in med tillräckligt hög procent. Så där är en grej som han det där ska kanske hitta tillbaka till, på det sättet till sin liksom kärnkompetens att vara målskytt.
Och så är det ju förstås jätteglädjande också att den här kemin i den här första kedjan med Granlund och Forsberg faktiskt är så bra som den är. Och det är ju någonting som har saknats, tycker jag, i Nashville de här senaste åren. Man har haft spelare som håller hög nivå. Man har, som du sa, det finns Ryan Johansson i klubben, det finns Matt Duchene har funnits där. Men man har inte riktigt haft pusselbitarna på sin plats ändå, känns det som att det har varit lite så här sökande det här spelet hela tiden. Men nu är det ju framförallt den här första kedjan som drev det här spelet mot Columbus, fast vi kanske just inte ska jämföra det från just den serien. Och så måste vi gå in på att det ju finns en massa negativt att lyfta upp också. Och det är väl kanske just då det att de här andra kärnspelarna inte alls lever upp till förväntningarna just nu.
Jag blir aldrig trött på att förundra mig över var Ryan Johansson, var han liksom finns när matchen börjar. Och han är ju bara en av de här spelarna som nu har underpresterat. Det att, för att när han i tiderna skulle vara den här, han skulle leda, han gjorde ett långt kontrakt med honom, han skulle liksom leda Nashville. Så det är på något sätt, tycker jag, symboliskt för hela det här laget att han inte har lyckats ta den här rollen som han har. Så är också sådana spelare som har brukat vara bra de här senaste åren, Viktor Arvidsson. Vad händer med honom? Just ingenting. Och Matt Duchene blixtrar till emellan, men inte får han. Det blir liksom inte resultat. Filip Forsberg är ju faktiskt den enda spelaren som har levererat poäng på en sån nivå som man kan jämföra med andra toppspelare i andra lag. Backuppställningen, där har vi väl ännu, ska vi säga, åtminstone Roman Josi kan man inte kritisera. Tycker att Mattias Ekholm också har gjort det ganska så bra, men Ryan Ellis kanske har tappat ett steg.
Om vi ändå går tillbaka till Ryan Johansson, så tycker jag att det är väldigt talande för det som jag skulle lyfta fram som det största problemet, och det är kanske det att det inte finns en klar riktning i det som Nashville håller på med att göra. Ryan Johansson var en spelare som de skaffade in då när de gick långt i Stanley Cup-slutspel, och då var det ju tanken att han skulle vara den här nya första centern, han skulle vara den här ledstjärnan för det här laget, men han har ju helt, som du säger, så han inte varit det. Han är osynlig, han är lite viljelös på isen och så här, och inte kanske liksom levt upp till de här ändå relativt höga förväntningarna som sattes på honom då, för han kom ändå in som en kärna och han skulle vara den som leder laget då när de gick långt i slutspelet. Då gick de ju långt tack vare grymt bra lagspel, otroligt disciplinerat sätt att spela, och det räckte nästan hela vägen. Men efter det så hade man på något sätt fallit tillbaka på det här. Och jag läste en ganska intressant intervju med Nashville Predators VD Sean Henry som han gav för sajten The Athletic. Och där var det just det här som han lyfte fram när de frågade honom rent ut. Att är det här, tänker ni nu på att ni vill bygga om laget? Och så lyfte han fram att ja, men det ser ju i princip ut som det såg ut då. Som det såg ut 2017. De har spelare som borde vara tillräckligt bra för att leda dem långt. De är fortfarande inom räckhåll att ta sig till slutspelet. Och ibland räcker det. Det har vi ju fått se hur många gånger som helst. St. Louis Blues inte förväntar sig någon av dem att när fast de tog sig till slutspel då för 2 år sedan att de skulle gå hela vägen. Inte förväntar sig någon, eller värst många åtminstone, att Dallas Stars skulle klara sig så bra som de gjorde förra säsongen. Att visst, det finns kanske en orsak att tänka på det där sättet, men samtidigt vet jag inte om man kan lita på det hela tiden heller. Vi har snackat om den här första kedjan nu hur mycket som helst. Jag vet inte heller om det är en sån första kedja som man bygger ett vinnande lag kring. Att det känns mer som en solid andra kedja i ett topplag i NHL. Men att lita på att de stiger fram då där det krävs som mest känns kanske ändå lite svajigt, just med tanke på att de andra kärnorna inte levererar. Och då vill jag åtminstone nästan säga att det nästan skulle vara bättre just nu att bara skrota allt och börja rebuilden på riktigt. Och det här är ju någonting som har diskuterats, det verkar råda konsensus om det i Nordamerika, att det är så här som de ska gå tillväga nu. Sportsnet har rapporterat här för inte för allt för länge sedan att det bara finns 3 spelare i Nashville nu som de absolut inte tänker sälja: Roman Josi, Ryan Ellis och Pekka Rinne.
Jag skulle ändå gå lite tillbaka till det här om att jämföra med St. Louis Blues speciellt. Så där går man nog verkligen fel. För St. Louis Blues hade ju de här pjäserna. St. Louis Blues är ett lag som var byggt för att spela sån här liksom tung ishockey. När de fick en målvakt som började leverera segrar så fick de ett självförtroende som var skyhögt. Och för att vara riktigt ärlig så, de spelar ju inte sån här gammal typs NHL-hockey, men de blandar in element av den här verkligt fysiskt hårda sandpappershockeyn, och de hade spelare för att göra det. De lite körde över sina motståndare utan att på det sättet spela fult, och jämför med dem så är det ju sån här liksom, myggor i Nashville, om vi nu ska vara ärliga. De har, att där tycker jag att om man jämför, tänker liksom att de här kunde göra det. Dallas är också ett lag som kan sätta in en sån här ganska elak växel. Nashville har inte en sån här växel som de kan sätta in på egentligen på något olika sätt. De kan inte ha över spelet heller, tycker jag, via puckkontroll. De har inte så skickliga spelare. Att jag skulle nog säga faktiskt att det borde nog nu tryckas på någon knapp och säga att hej, att på riktigt, get real, det här laget kommer inte att gå långt. Det behövs en omstart.
Mm. Och då är det kanske en annan sak som stör mig också med det här, att man kanske inte riktigt har insett det. Är ju liksom att den här insikten borde ha kommit för länge sedan, att man borde ha hittat några sådana pjäser som faktiskt kan hjälpa det här laget framåt, för att jag menar, grunden finns ju där fortfarande från det här laget från 2017 som bevisligen kunde gå långt. Men så tittar vi på draften och så väljer de en målvakt som tionde. Och målvaktsspel är inte överhuvudtaget skriande behov i Nashville. De har Jose Saros som nu den här säsongen inte har spelat värst bra, men fortfarande till exempel har en bättre räddningsprocent än Jonas Korpisalo. Så jag vet inte, alltså, det förstår jag inte helt enkelt hur man tänker där, att man väljer en målvakt som man vet, alltså Jaroslav Askarov, som kommer att spela i KHL dessutom några år till, det kommer att räcka några år för att han ens får komma till NHL, istället för att då plocka en anfallare som är relativt redo att kunna bidra med spel inom en nära framtid. Och jag vet inte, den här riktningen saknas bara helt enkelt. Jag vet inte liksom vad man tänker där, och det finns ju inte liksom heller några signaler på att man vet vad man håller på med ens när man börjar bygga om. Att förstås, det logiska är ju att börja sälja spelare, men för vad då? Draftval, unga spelare, vad tror du?
Alltså, det som jag liksom funderar på när jag är lite av annan åsikt med dig gällande den här målvaktssituationen, för alltså, Saros, no, han har nu sin chans, han borde ta den där helt klara rollen som etta. Jag tycker att han inte riktigt har lyckats med den nu. Men nu spelar han faktiskt, han spelar jättebra mot Columbus. Men Pekka Rinne fick ju lite komma in och man nu säger, rädda honom här när det är ganska dåligt för Saros. Någonting kanske beror också på hur de spelar. Men det är som de pjäserna som ett vinnande lag behöver. Så det är ju då, om vi börjar med, det måste ju vara en målvakt som är tillräckligt bra. Och så behöver man den här puckförande backen som kan skapa. Där har de, i Roman Josi har de en världsback, en av världens bästa backar, om inte den bästa.
Och de har många backar som håller väldigt, ja, väldigt hög nivå. Backtruppen är ju inte problemet överhuvudtaget.
Jag tycker jag också att det kanske är lite överskattat. Jag tycker att Mattias Ekholm är bra. Han är en sån här bra allroundback. Ryan Ellis tycker jag att inte mera är riktigt på den nivån som han har varit. Men det som alla bra lag har är att de har jättebra första, andra center. Och sen har de liksom defensiva starka centrar. Och den här, kiva att Mika Granlund är första center. Men han ska inte vara första center i ett NHL-lag som är ute efter att vinna Stanley Cup. De skulle behöva den här liksom spelledaren där. Och det finns inte, som jag skulle börja bygga upp, så skulle jag nog gräva fram på något vänster, skulle jag nog gräva fram därifrån en sån center som kan leda det där laget.
Mm. Men skulle du då säga att de är så pass nära att de skulle kunna försöka se på en stor affär nu och plocka in en redan etablerad center? Eller tror du, som kanske jag mera lutar mot, att det nu är dags att spränga upp allt och försöka bygga upp kring nya så här lovande talanger som de draftar?
Nu är jag i ditt läger där, att det behövs liksom ett ombygge. Men hur mycket kan man göra? Ja, det är nog en bra fråga, att när ska man bara lyfta upp händerna och säga att hej, att nu försöker vi inte mera med det här, utan nu spränger vi det här laget. Och det där, nu är det väl det där närmast det som det gäller. Lite funderar jag på det här sättet när jag tittar på de här pjäserna som där finns. Att du vet hur det ofta blir, att man förstår inte egentligen förrän det plötsligt kommer in en spelare som kommer helt på rätt ställe, så faller liksom hela en massa pusselbitar på sina platser. Och emellan har jag riktigt känt att om det skulle komma in nu en stark första center, så skulle man kunna bygga liksom just med Filip Forsberg, kanske då, varför inte Mika Granlund, kan Matt Duchene eller Ryan Johansson spela, då kanske Duchene tar en annorlunda roll, kanske han inte ska vara center. Det skulle kunna komma en sån här kedjereaktion, men i princip så tycker jag nog att det skulle gälla att spränga det här laget, och det kanske faktiskt skulle nu äntligen också, fast det låter lite krasst, vara på sin plats att göra slut med den general managern som har varit Nashville Predators general manager sen Predators kom till NHL 1997. David Poile, han har varit känd för att göra bra affärer. Är hans tid förbi?
Det är ju det som är den här stora frågan, för att det känns ju som att han fortfarande lever i den här verkligheten, att det här är ett lag som kan gå till slutspel och kan gå ganska långt till slutspel. Och det har ju inte liksom varit verklighet sen de gick till Stanley Cup-final i princip, att efter det har de varit ganska svaga, får vi helt ärligt talat säga. Och nu måste man också inse det faktum att de har ett jätteläge att faktiskt samla på sig unga talanger, att samla på sig valdraften, för de har väldigt tunga pjäser som lag är väldigt, väldigt intresserade av. Om man tittar på de här, framförallt nordamerikanska medierna som redan nu har börjat lista de här största fiskarna som kommer att finnas ute på vattnet då när transferfönstret stängs om en dryg månad, så det är ju Nashville-spelare som toppar den här listan. Vi snackar Mattias Ekholm, det är en spelare som många är intresserade av, Filip Forsberg som vi har snackat mycket om, han är så pass bra nu att det alldeles garanterat finns lag som är intresserade av hans tjänster. Mikael Granlund har spelat tillräckligt bra för att höja sina aktier rejält. Att det finns ett läge nu att inse att den grunden vi har inte är hållbar längre, så det är dags att bara sälja, sälja, sälja och sen försöka bygga om.
Nashville är på det sättet ännu en ung organisation, att finns den, hur ska man säga, kulturen, finns det ett tillräckligt stark kritisk kultur liksom så här på det sättet inom Nashvilles organisation, att man verkligen tittar sig i spegeln och inte bara tänker på att, hej, att vi är populära, för det är ju jättepopulärt, det är ett lag som får hemskt mycket beröm, och staden får hemskt mycket beröm inom NHL, att det är ett härligt ställe. Att är det, känns det liksom att, hej, att vi vågar inte börja helt av typ marknadsföringsskäl, media, att vi har misslyckats. Att det behövs ganska liksom modiga tag egentligen i NHL för att våga säga att, hej, att nu är det så att vi måste börja om.
Mm. Och grundproblemet för Nashville är ju här det att de faktiskt fortfarande är med i fighten. De har den här sista slutspelsplatsen i centraldivisionen finns inom räckhåll. Och grundtanken när man spelar professionell idrott eller håller på med professionell idrott är ju det att så länge du kan nå framgång så ska du inte börja skrota det vad du har. För att, alltså, hur mycket det än känns konstigt att upprepa det här gång på gång igen när det gäller Nashville, med tanke på hur jag har sett de här senaste säsongerna, så om man tar sig till slutspel så finns den där chansen. Om man faktiskt hittar ett flow-tillstånd där på våren, på sommaren nu i år, så vem vet hur långt det kan gå?
Jag har nog hemskt svårt att tro att det här laget ska kunna utmana. Om vi tänker i slutspel, den central division. Jag tror att det inte är helt, jag är inte helt ute och cyklar om jag säger att samtliga tre topplag i central, Tampa, Florida och Carolina, hör till de sex bästa lagen i NHL för tillfället. Att där blir det nog verkligt tufft att ta sig någonstans i slutspel.
Men nu har vi ju sett det hända tidigare också.
Jo. Man har sett mest urdärliga saker. Men det på något sätt så tycker jag att det där, om vi går ännu tillbaka till det här Nashville när de var i Stanley Cup-finalen. De hade liksom inte egentligen något vapen att rå på Pittsburgh.
Nej, det stämmer.
Och då var ju Nashville ett lag just som kom dit. Det var ett spelskickligt lag med högt tempo. Det var Nashvilles grej. Och de blev tamme 17 helt utmanövrerade på det sättet med sina egna vapen. Fast Pittsburgh har en annorlunda liksom sån här rivande, blixtsnabb, lodrät hockey som de slår igenom med. Men på ett sätt var det två skickliga lag som möttes. Och Nashville blev utspelade det där. Jag tycker att det inte har varit sig själva efter det.
Nej, det är just det. Och jag tror att man just lutar tillbaka på att vi hade ett sätt att vinna och nu fungerar inte det samma sättet längre. Så vad ska vi hitta på nu? Och då är verkligheten är ju den att i så fall brukar det vara det bästa att också bygga om i kulisserna. Att låta klubbchefen gå, att ersätta honom med någon annan. Fast det är jättesynligt. Jag tycker att det är jätteroligt i den här cyniska proffsidrottsvärlden. Men att verkligen. En person som David Poile har fått sitta kvar på sin post så länge som han har gjort. För han har ju gjort ett väldigt bra jobb, förutom kanske de här sista åren. Och det är just det att, är han tillräckligt stark mentalt för att kill his own baby, att på något sätt inse det själv och medge att nu har jag inte lyckats med mitt jobb, att nu måste vi börja om från början, måste ta en närmare titt på om John Hines är rätt tränare för laget, är han den som kan föra med sin spelstil Nashville in till det förlovade landet? Och det här är ju sådana jättestora frågor som det är mycket begärt av en klubbchef själv att ta sådana här beslut. Men förstås, alltså jag tycker att man ska ge honom chansen, och nyckelfrågan är väl kanske då, ska man spränga upp det här nu? Under den här kommande månaden, då man vet att man kan sälja sina spelare till de som faktiskt behöver dem, eller avvaktar man och ser hur det går vidare. Alltså, jag menar, om chansen lever, en realistisk chans lever ännu när transferfönstret stängs, så har jag jättesvårt att tro att de skulle ge upp på det sättet, och i så fall väntar de antagligen till sommaren. Men får man då ett sämre pris för de här spelarna? Mikael Granlund till exempel sitter ju på ett utgående kontrakt. Det är också en svår fråga i den här ekvationen.
Alltså, finns det ju rykten om att Toronto Maple Leafs är intresserade av Mikael Granlund, så det är faktiskt en kille som kan vara som de skulle kunna få någonting för. Det där, ja, alltså, jag tror att faktiskt att svaret är det att det svaret inte ännu finns, utan det är en månad kvar till det där transferfönstret, och nu har jag en spelschema framför mig, men jag tror att Nashville kommer under den här månaden att möta alla de här. De kommer att möta Florida, de kommer att möta Tampa Bay, de kommer att möta Carolina, och så kommer de säkert att möta Dallas, som jag tror att i något skede får maskinen igång. De har spelat betydligt färre matcher än de övriga lagen i den här divisionen. Och beroende på hur det går i de här matchapparna, om man i Nashville märker att hej, att vi klarar inte det här, de här lagen kör över oss, så då kan det hända att det händer nu. Vi transferfönstret, det händer mycket, eller kanske redan börjar liksom dagarna före. Men jag faktiskt tror att det liksom beslutet inte ännu är gjort, det är i luften, om man väntar hur Nashville klarar sig mot de här starka lagen i divisionen.
Ja, vi har ju faktiskt fått in en fråga som lite tangerar det här via Instagram. Om du har en fråga, så är det bara att skicka in just på Ylesportens Instagram eller per mail till svenskasporten@yle.fi. Och en fråga som vi har fått in gäller vilka finländare som borde byta klubb nu under den här säsongen. Och då är det ju de här Nashville-finländarna i allra högsta grad som är aktuella. Så ska vi spekulera lite. Du sa, Mikael Granlund, att Toronto Maple Leafs har haft intresse för honom. Men vad skulle vara den bästa klubben för honom nu, tycker du?
Får jag vara självisk här, ur Finlands synpunkt?
Absolut.
Jag går tillbaka till det här, din försäsongsgrej, och säger att han skulle kunna flytta till Columbus Blue Jackets och spela center till Patrik Laine, stackaren, som är ute på sjufamnars vatten utan att ha ett bra radarpar att spela med. Det skulle säkert inte vara en bra klubb för någon att hamna till för tillfället. Lite skeptisk är jag också hur Toronto Maple Leafs skulle ta emot Mikael Granlund. Det tycker jag är så hemskt fulla av sig själv och sina egna spelare där, att han skulle kanske bli helt en biroll där. Det är en jättebra fråga. Vart han skulle, det skulle vara roligt att få Mikael Granlund in i ett sånt lag där det skulle finnas möjlighet att nå framgång. Jag undrar faktiskt, det här kanske nu lite, du kan tycka att det här är ett underligt svar, man brukar ju inte flytta inom divisionen från ett lag till ett annat, men jag undrar lite att skulle Mikael Granlund passa ganska bra in i Dallas för tillfället?
Det låter vettigt, så här åtminstone spontant, om jag får svara. Andra alternativ som jag kanske så här spontant tänker på, så då är det ett lag i den kanadensiska divisionen som kanske skulle behöva inte Toronto Maple Leafs utan ett annat, och det skulle kanske vara Edmonton Oilers.
Edmonton, ja, det är sant. Då skulle han vara där, han skulle kunna vara tredje center, men det där.
Eller spela som ytter.
Jo. Alltså en sån här stödande roll, just med hans hockeyintelligens, så det där, bara honom till exempel ihop med Dreisaitl, det skulle kunna bli vackra saker. Det där var en bra poäng, det där låter intressant. Men andra spelare från, Erik Haula har nu blivit journeyman, så jag vet inte riktigt om han ska, jag har inte riktigt några tankar om han borde eller inte borde det där byta lag. Men när vi nu talar om norra divisionen, så jag kommer tillbaka till en sån här favorittema som jag kan inte sluta förundra mig över, varför Toronto Maple Leafs tog in Mikko Lehtonen när de helt tydligt inte tänker låta honom spela. För det var jag har sett Mikko Lehtonen spela under de några minuter som han då får chansen, så gör han det jättebra. Det kommer säkert inte att hända den här säsongen, men där är en kille som jag verkligen gärna skulle se att skulle byta till lag, till något sånt lag som skulle behöva en topp 4 puckförande puckförande back, han skulle jättegärna få flytta därifrån. Och så måste jag nog säga att jag skulle nog unna att både Henry Jokihari och Rasmus Istron att slippa bort från fruktansvärda Buffalo.
Vi har också fått in en annan väldigt intressant fråga av Patrik som undrar vem det är som tar besluten när en tränare sparkas. Och det här är något som har blivit aktuellt. Det är ju aktuellt i Nashville förstås, i och med att om man bygger om och det som vi har snackat om nu, så kan det bli aktuellt när man byter tränare. Men också på grund av att Montreal Canadiens ju let Claude Julien gå. Och ja, svaret är väl att det varierar massor från klubb till klubb.
Så är det. I princip så är det ju general managern som ska göra det här beslutet. Och det kommer ju ofta via general managers mun åtminstone. Men det är ju inte alltid på det sättet. Det finns sådana klubbar som till exempel Carolina Hurricanes, var ägaren Tom Dundon är mycket strikt med att vara med i sådana här beslut och inte färdig att bara ge till sin general manager liksom fria papper att göra hur han vill. Så finns det då världens kanske mest komplicerade hockeyorganisation, Toronto Maple Leafs, där allt är större än livet, där det är ju sista slutningen klubbpresidenten Brendan Shanahan som gör de här stora besluten vad det gäller liksom allting egentligen. Och sen det där så finns det också, nu har ju Pittsburgh Penguins tagit in Brian Burks i en sån här ny roll som är någonting lite av en som han skulle vara, den heter inte VD, men han är lite i den rollen att han är liksom chef över general managern och är definitivt liksom, ingen ger sparken åt tränaren utan att han har då visat tummen upp. Så att, som du säger, det varierar från klubb till klubb, men i princip är det ju general managern som ska göra det. Men hej, när vi är inne på frågor, vi har fått jättefina lyssnarfrågor och igen tummen upp för att vi har lyssnare som är lika nördiga på det här med NHL som vi är. Det där. Men nu en fråga från ena poddvärlden till den andra och nu ska vi se, Mattias.
Ja.
Det här var någonting som kom, jag faktiskt ramlade över det här lite sådär i misstag och det där. Och, så det är ingen skam om du inte kan svara helt rätt på det här. Men det finns 31 lag i NHL och alla har en målvakt som har vunnit mest matcher för sin klubb genom tiderna. I hur många lag finns det en finsk målvakt som är etta i den här statistiken?
Den var svår. Boston.
Jeps.
Dallas.
Nix.
Int.
Nähä,
okej. Så mycket trodde jag på Kari Lehtonen. Men Calgary.
Jeps, Mika Kiprusoff, det var fint att du tog den. För de har ju ändå, man tänker att Mike Vernon vann Stanley Cup med dem. Han är ju en legend. Men Mika Kiprusoff är etta där med 305 segrar. Ja. Så finns det ännu två kvar. Jag hjälper dig lite på traven.
Jag tackar för hjälpen. Jag tänker säga... det här är en dålig gissning med San Jose.
Nä. Ska jag ge svaret så att ditt lyssnare tappar nerverna? Pekka Rinne såklart i Nashville.
Förstås.
Och sen det som jag inte skulle ha trott, men faktiskt, Niklas Bäckström i Minnesota Wild. Så fyra.
Ja.
Fyra finska målvakter. Och det där, nu när vi talar svenska så måste jag ju säga att det där att det är 4-1 gentemot Sverige. Henrik Lundqvist är enda svenska målvakter som har vunnit mest för sin klubb.
Och med den roliga statistikfaktan kan vi ta och sätta punkt för det här veckans avsnitt av Yle Sportens NHL-podd. Vi är tillbaka igen nästa vecka.
Tack ska ni ha!